Och rubriken, temat för dagens predikan är dopet, starten på resan. Så jag ska prata lite om dopet har jag tänkt. Och när man tänker på det här med dopet så kan man ju undra lite. Ska vi se om jag får igång denna. Så ja. Dopet, vad är dopet för någonting? Är det någon som kan förklara det lite snabbt? Är det klart? Ja, amen. Väl förklarat. Jag kan gå ner. Okej, okay. Jag fortsätter lite. Men det är väldigt, väldigt bra förklarat. Nej, men det är ju det här. Vad dopet är har man ju liksom genom kyrkans historia funderat jättemycket på. Och kanske ännu mer för att förtydliga lite då. Okej, varför ska vi låta oss döpas? Eller vad händer när vi döps? Eller hur ska det här dopet ske? Alla de här frågorna har man funderat på och pratat om. Och utifrån skriften då försökt komma till underfund med. Och man skulle också kunna, ett sätt som man har uttryckt det här på och funderat mycket kring. Vem är det som är aktiv i dopet? Alltså är det jag som gör någonting? Eller är det Gud som gör någonting? Eller är det någon slags samarbete där? Och det där har man ju pratat om genom historien och försökt liksom formulera på olika sätt. Och vissa sammanhang har liksom då tenderat till att betona det ena lite mer. Och vissa sammanhang har betonat det andra lite mer. Alltså om man säger att det är Gud som har varit aktiv. Så pratar man om att man har en, när man att det är väldigt mycket nåd. Det handlar inte så mycket om vad jag gör, utan Gud gör någonting. Och å andra sidan så verkar det ändå ha någonting med mig själv att göra och med mina beslut att göra. Där jag är aktiv i detta på något sätt. Och det där att få ihop det där har varit lite halvklurigt. Men jag tänker att vi ska faktiskt gå till, nu håller jag på att snubbla här. Vi ska gå till skriften och titta lite på detta. Ni kan få följa med mig till Johannes evangeliet. Kapitel 3. Johannes 3. Och vers 5. Detta är ju en berättelse. Jesus möter en man som heter Nikodemus. Och Nikodemus är intresserad. Det har hänt någonting i hans hjärta. Han har börjat fundera på. Vem är den här Jesus och vad är det han pratar om? Han kommer till Jesus och smyger sig till honom. Och ställer lite frågor. Och då säger Jesus i vers 5 så här. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som inte är född av vatten och av ande kan inte komma in i Guds rike. Alltså, det verkar som att man behöver födas på nytt för att komma in i Guds rike. Det verkar vara vad Jesus säger till, när man läser fortsättningen här av sammanhanget, säger till Nikodemus. När vi föds på nytt till en ny människa, så händer det någonting. I dopet så händer det någonting. Och om vi då tittar i apostlärningarna, det är bara lite längre fram. Kapitel 2. Och jag tänkte vi ska titta lite, vi ska stanna kvar lite i apostlärningarna bara för att få en känsla av. För det är ju här det beskrivs. Vad händer med de första troende, de första kristna, de första efterföljarna till Jesus? Hur ser det ut när evangeliet börjar sprida sig? Och i Apostlagärningarna 2 så har Petrus haft, först har Gud utgjutit sin ande över alla som var församlade där. Och Petrus har blivit frimodig och börjat berätta evangeliet om de goda nyheterna om Jesus. Och då, de som lyssnar då, så står det så här om dem i vers 37. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Det verkar som att det finns någon form av ordning när man sen läser vidare i apostlagärningarna. För den här processen som beskrivs av Petrus här återkommer sen gång på gång. Att människor kommer till tro och de omvänder sig och de låter sig döpas och de uppfylls av den heliga ande. Det verkar vara någon form av linjär tillvägagångssätt här. Är ni med? Man kommer till tro, det händer någonting. Det står här i vers 37, det högg till i hjärtat på dem. Har ni läst om när Jesus han vandrar efter att han har uppstått, så vandrar han och tar följe med två stycken män. Det är en berättelse i en av evangelierna. Jesus vandrar med två män där och börjar berätta om sig själv utifrån skrifterna, står det. Och när de går där så resonerar de sen efteråt. Högg det inte till, brann det inte till i våra hjärtan? Var det inte något som hände där? Och det tror jag, det är det första steget. Det är det första som måste hända i en människas liv. Det måste hugga till. Det måste bränna till. Man måste få någon form av upplevelse, någon form av erfarenhet, någon form av blixtnedslag nästan på olika sätt i ens liv. Att, men det här med Jesus. Det här med Jesus. Jag kan inte riktigt stå emot det längre. För jag tror att vi alla känner människor runt omkring oss i vår stad där vi är, på vårt jobb eller där vi går och handlar eller i olika andra sammanhang där vi bor. Det finns människor som inte har lärt känna Jesus. Och för en hel del av dem har kanske aldrig ens ställts inför frågan. Vad tänker jag kring Jesus? Men jag tror att alla skulle behöva ställas inför den frågan. Alla skulle behöva fundera över det, reflektera över det där. Men det kanske inte är superaktuellt. Däremot så tror jag att rätt många människor faktiskt någon gång ställer sig frågan. Vad är meningen med tillvaron? Vad är meningen med livet? Varför finns jag här? Vad är syftet med allt detta? Det tror jag många funderar på. Och vet ni vad? Ni sitter ju på svaren. Förmodligen, nu känner ju inte jag alla här, men jag skulle gissa att rätt många ändå har tagit ett beslut att följa Jesus. Och har du inte det så är du på helt rätt plats. Det är en perfekt plats för dig idag. Men har du det så vet du att Jesus, det är ju en stor del av meningen med livet. Att få följa honom, att få leva med honom. Så du sitter på svaren till det som människor faktiskt någonstans både behöver och längtar efter. Även om de inte uttrycker det. Så det högg till i hjärtat på dem. Det börjar formas en form av tro i deras liv. En tro på Jesus. Den är inte fullbordad på något sätt. Det är inte så att de har fattat den. Att då helt plötsligt så bara förstår de allting som står i hela Bibeln. Är det någon som gör det förresten? Definitivt inte jag i alla fall. Och jag har ändå ansträngt mig i några år och studerat liksom. Men det är inte helt lätt. Och det är inte det som är grejen. Det är inte att komma till fullständig förståelse. Kunna förklara allting. Det är inte det det handlar om. Det första det handlar om det är att faktiskt få göra en personlig erfarenhet med Jesus. Det är ju det vi många år som kyrka har ropat ut. Du behöver möta Jesus. Du kommer kanske ha kvar en del frågor och leva med dem. Det är en process, det är helt okej. Men du behöver få ett möte med Jesus. Så det hugger till i hjärtat på dem. Det växer fram en tro och då säger Petrus i det här sammanhanget, ni behöver omvända er. Ni behöver vända er om faktiskt. Och älskade vänner, låt oss aldrig glömma det. Låt oss heller aldrig sluta prata om det. För det är inte någonting fult. Det är någonting fint. Det är liksom hela grejen. Bibelns berättelse är ju från första början att människan skapades av Gud för att leva med honom. Men de fick också ett eget val. De fick en fri vilja. De kunde välja att leva med honom eller bortvända honom. Och människan valde att leva bortvänd Gud. Men nu finns det en möjlighet att än en gång få leva rättvänd med pappa Gud, med Abba Fader, med skaparen av himlarna och jorden. En Jesus har öppnat den dörren, han har öppnat den vägen att få leva rättvänd Gud, att få leva ansikte mot ansikte med den ende, med den ende sanne levande guden. Men det krävs omvändelse. Det krävs att man vänder sig om från de döda gärningarna. Ett liv som leder bort ifrån Gud. Det kommer också vara en process i våra liv. Självklart. Så kommer det vara. För desto närmare Gud vi kommer, desto mer kommer vi upptäcka också i våra egna liv. Just det där som jag håller på med. Ja, det får jag ju lägga av med. Det får jag ju vända om mig från. Är ni med? Så det kommer vara en pågående process. Det är det i mitt liv. Men det finns något initialt också i det där. En längtan i mig. Där jag vill leva rättvänd honom. Och jag tänker att det här är så viktigt. För det här att leva med Jesus. Det är min erfarenhet är. Det är det bästa som finns. Att leva nära honom. Att få ha en relation med honom. Det är det absolut bästa som finns. Men om jag nu har tagit det beslutet att jag vill leva med Jesus. Att jag vill leva rättvänd honom. Om jag vill leva ansikte mot ansikte med honom. Då måste väl min längtan och min strävan vara att med mitt liv, med allt jag har, undersöka och eftersträva. Hur nära kan jag komma den levande guden? Hur nära honom är det möjligt att komma? Men idag tycker jag nästan det verkar som att en del människor tvärtom eftersträva, hur långt bort kan jag komma från Gud? Hur mycket ute på gränslandet kan jag gå? Och att han fortfarande älskar mig, men hur långt bort ifrån hänger det med? Och tänker, vad är det? Det är väl knappast det vi är skapta för. Att leta var gränslandet finns någonstans. Nej, meningen, målet måste väl vara att med allt jag är och har och gör eftersträva, hur nära kan jag komma dig? Hur nära kan jag leva dig, Jesus? Och det kommer krävas omvändelse. För mig och för dig. Och det är något fantastiskt. Tänk att det finns möjlighet att få vända sig om till honom. Gång på gång på gång. Jag kanske går ut ur bild här lite. Jag ber om ursäkt i så fall, ni som tittar. Okej. Och sen kommer det här. Låt dig då döpas i vatten. Alltså det som har hänt med mig när jag har kommit till tro och jag har omvänt mig, det behöver få ett fysiskt uttryck på något sätt. Det behöver synas, det behöver märkas. Jag behöver ta ett beslut och ett beslut som är offentligt. Där jag visar på någonting som har hänt här inne. Hänger ni med? Så att låta sig döpas är delvis en sån sak. En bekräftelse av en inre verklighet. En proklamation av att det är det här jag vill ägna mig åt. Jag vill följa Jesus. Och jag tänker göra det. Och jag tänker låta mig döpas. Det är en aspekt av dopet. Men det finns fler aspekter. Är ni fortfarande med? Ja, det är fantastiskt. Och som Petrus sa då, vi har fortfarande kvar här i vers 37-38 om ni undrar. Det har inte kommit länge. Så säger Petrus här att när ni låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Vet han vill förlåta dig. Det spelar faktiskt ingen roll vad du har gjort utifrån det perspektivet. Och det är sant. Du kan ha gjort precis vad som helst, hur vidrigt som helst. Så kommer han förlåta dig om du ber om förlåtelse. Det är helt otroligt. Det är långt mycket finare än vad jag någonsin kommer kunna vara. Jag kommer ha svårt att förlåta vissa saker. Och det kanske ni tänker, oj va? Men det är bara att titta på det som händer. Jag har mött många kristna som bor i Ukraina. Och det är en kamp för dem att tänka sig att man skulle kunna förlåta sin fiende. För oss så är det där ibland, det är ju liksom, det är inte så på riktigt, är ni med? Vi lever ganska lugnt och stilla och så här, det händer, det är inte så mycket hemska saker folk gör mot en. Du kanske tycker det, men, och det kan det ju vara, men är ni med? I jämförelse så lever de verkligen där. Vad är det att i praktiken förlåta någon? Vad är det i praktiken att vända andra kinden till exempel? Det är jättesvåra frågor när det blir skarpt läge. Men Jesus, han kommer att förlåta dig. Han kommer att rena dig från all synd. Allt som har smutsat ner dig, allt som är brustet i dig, kommer han både förlåta och vilja upprätta. Det är helt fantastiskt. Det är helt otroligt. Och när vi har låtit oss döpas, så säger Petrus att då kommer ni få den helige ande. Då kommer ni få den helige ande. Det kommer hända någonting i er som människa. Gud kommer utgjuta av sin egen ande i dig. Det är också helt otroligt. Det är helt otroligt. Och det intressanta här då är ju den här processen som beskrivs här. Att tro, omvändelse, dop, helig ande. Och man kan ju vi människor, rätt många av oss människor är ju sådana här. Vi tycker det är rätt bekvämt då. Aha, det finns en struktur och ordning här. Jätteskönt, vi följer den. Är det någon som känner så ibland? Det kanske man vill erkänna, men människor är rätt mycket sådana ändå. Till och med vi fria, härliga pingstvänner. Vi är rätt förtjusta i ordning. Vi är rätt förtjusta i att ha det som vi har haft det. Faktiskt, rätt många av oss. Fastän vi ska vara fria. Vi kanske behöver öva oss på att vara lite friare. Bara en tanke. Men den här ordningen då. Det intressanta är när man sedan läser apostelgärningarna vidare. Så ibland bekräftas den ordningen. Alltså det är så det sker när det berättas i vissa sammanhang. Men så kommer vissa berättelser då det inte sker i den ordningen. Och så, då kan man ju tänka och fundera lite. Men Gud, hallå, du hade ju sagt att det var 1, 2, 3, 4. Och så blev det istället 1, 2, 4, 3. Vad händer nu? Och det där, jag tycker det är jätteintressant. För det säger oss någonting. Och jag tror att det säger oss främst detta. Gud är suverän. Så fort vi försöker boxa in honom i någonting, då kommer han göra något för att visa att han inte är i boxen. Det verkar vara så. Och det verkar vara så när vi läser apostelgärningarna. Att rätt som det är, så utgjuter Gud av sin ande innan de har låtit sig döpas. Och de blev faktiskt förvånade då, lärjungarna. Men vad händer nu? Skulle först döpa er och sen skulle ni få anden. Ja, men säger Gud, jag gör väl som jag vill. Eller hur? Ska vi kontrollera honom? Nej, det kommer vi nog inte kunna. Och det är rätt skönt, tänker jag. Gud är Gud. Men det gör ju inte att den här ordningen är dålig. Utan vi fortsätter ju leva efter den. Och Gud agerar som Gud vill. Men Gud ger av sin ande som en bekräftelse på en inre händelse i våra liv. Någonting händer, det är en röd tråd. Någonting händer i våra liv. Vi kommer till tro. Det sker någonting där vi väljer att vända oss till Gud istället. Och han bekräftar den här inre verkligheten genom att ge av sin ande. Men dopet då? Vad är det som händer i dopet? Ni vet, på ett sätt så finns det någonting oförklarligt nästan kring dopet. För det är svårt att riktigt sätta fingret på det. Man sänks ner under vatten och reses upp igen. Ni vet det där, det finns någonting i det där som även efter den här predikan kommer vara lite inte helt definierat. Hänger ni med? Det finns någonting i dopet som är svårt att sätta ord på. För det har med Gud att göra. Och Gud kommer aldrig låta sig begränsas av våra ord. Av vår förmåga att tänka och formulera oss. Men det händer någonting i dopet. Och jag tänker att vi ska läsa från Romarbrevet. kapitel 6. Och från vers 1. Jag såg att någon föredömligt hade lagt upp lite bibelord här. Så från Romarbrevet kapitel 6. Och det här kapitel 6 tycker jag är fantastiskt bra kapitel när man pratar om dopet. Tänk att det sätter fingret på väldigt mycket. Då står det så här. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Paulus är inne här i ett resonemang kring att ja, men om det nu finns nåd och nåden kommer fortsätta, då kanske vi ska fortsätta synda så att det kommer ännu mer nåd. Hänger ni med? Kan ni tänka er det resonemanget? Ni har såklart aldrig tänkt så, men jag har tänkt så någon gång att det hade ju varit, det kanske är så det funkar. Och Paulus tar upp detta och så är hans svar då, verkligen inte. Och det där verkligen inte, det är på grekiska, det är ett kraftuttryck. Bort det, absolut inte, kom inte på fråga. Alltså Paulus vill verkligen förstärka att så kommer det inte vara, så ska det inte vara. Ni ska inte leva kvar i synden när ni nu har fått förlåtelse. Som man fortsätter då. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Och det tror jag att vi behöver faktiskt säga idag. Hur skulle vi som har dött bort från synden? För det kommer sen vidare resonemanget. Att vi, när vi tar emot Jesus och låter oss döpas, så är det ett dop där vi begravs med honom. Vi begraver det gamla livet och vi står upp i det nya livet. Men hur skulle vi då, när vi har stått upp i det nya livet, kunna fortsätta leva i det som vi har dött bort ifrån? För Paulus är det en omöjlighet. Även fast han vet såklart, det är därför han tar upp det, att det kan bli så. Men det är inte tänkt att vara så. Det är inte tänkt att förbli som det alltid har varit. Det är tänkt att vara någonting nytt. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Om du någonsin undrar, hur ska jag se på mig själv? Vad ska min självbild vara? Så finns ett av svaren här. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det har hänt någonting i dopet. Du har begravt det gamla. Det definierar inte dig längre. Det är inte en del av den du är när du nu står upp i ett nytt liv med Jesus för Gud. Du har stått upp till nytt liv för att leva det nya livet. För att vandra i det nya livet. Det händer faktiskt någonting. Ni vet, det finns ett uttryck att vi är syndare frälsta av nåd. Känner ni igen det uttrycket? Det är fantastiskt fint, tycker jag. Vi är syndare frälsta av nåd. Och bara för att förklara syndare, ni vet, det kan man knappt säga idag längre utan att det liksom känns konstigt. Men det handlar ju, synd är ju bortvändhet från Gud. Vi levde en gång bortvända honom. Men vi har fått möjligheten alla att leva rättvända honom, att leva med honom. Vi var syndare. Men vi är frälsta av nåd. Det är ingenting vi har presterat. Det är en gåva från honom. Och det är ju väldigt bekant. Men jag skulle vilja säga att det finns också ett bekymmer med den där uttrycket. Vi är syndare frälsta av nåd. För faktum är att när du har gått dopets väg, när du har begravt det gamla och stått upp i det nya, då är inte din identitet syndare längre. Din grundidentitet är inte det längre. Du har ju begravt det. Det var ju det som stod, du har ju begravt det. Hur skulle din identitet kunna förbli densamma då, när du har fötts på nytt? Som Jesus förklarade för Nikodemus. Du ska födas på nytt. Du blir en ny skapelse, står det många gånger också. En ny skapelse med en ny identitet. Där din identitet först och främst handlar om att du är hans barn. Och du har stått upp i nytt liv med honom. Hänger ni med? Det betyder ju inte däremot att den som har gått dopets väg och stått upp till nytt liv kommer sen att leva utan att göra några misstag. För någon sån känner inte jag. Och jag är definitivt inte en av dem. Jag har gjort mycket dumt även efter att jag har låtit mig döpas. Absolut. Men det definierar inte längre vem jag är. Det är så lätt att tänka om man gör någonting. Jag ska inte ta några exempel. Men om man gör någonting som är dumt. Och det är ibland så lätt att tänka. Åh, det är så typiskt mig. Jag är ju sån där. Eller det är kanske ännu lättare att tänka det om någon annan. Åh, nu gör John så igen. Det är så typiskt honom. Han är ju sån. Men faktum är att nej. Det, att jag kan göra saker, absolut. Men det är inte längre den jag är. Det är en viktig, viktig, viktig skillnad. För du har fått stå upp i nytt liv med honom. Av nåd. Det är en gåva. Du har inte förtjänat det på något sätt. Men det har hänt någonting i dopet. Gud har gjort någonting i dopet. Där du har fått bli en ny skapelse. Fri och ren från synd. Uppväckt med honom till liv och liv i överflöd, som Jesus sa. Det kristna livet, det ska vara ett liv i överflöd. Han vill ge dig det. Han vill ge dig det varje dag. Faktum är att han vill ge dig av sin ande varje dag. Det är faktiskt sant. Han vill vakna upp, eller ja, han är ju vaken hela tiden. Men när du vaknar upp så vill han börja dagen med dig. Han vill redan där ge dig av sin ande. Ge dig av sitt liv för den dagen som ligger framför. Att vandra med honom, det är oslagbart. Det är min erfarenhet. Och jag har inte alltid vandrat med honom. Men jag kan säga det. Att det finns inget bättre än att vandra med Jesus. Men att göra det varje dag. Det är ju det kristna livet. Att leva i dopets verklighet. Att leva i dopets verklighet. Du har stått upp till nytt liv. Lev då det nya livet. Att leva varje dag i det. Varje dag, varje stund med Jesus, för Jesus. Då blir det kristna livet spännande. Då blir det kristna livet värt att leva. Då blir det kristna livet faktiskt bättre än något annat liv. Redan nu. Det är det som är så fantastiskt. Vi vet att en dag så kommer Jesus tillbaka. Vi vet att en dag kommer vi få möta honom. På ett helt annat sätt. Och få leva med honom. För alltid. Och det är ju sant. Men redan idag. Redan nu. Så finns det en möjlighet. Att vandra med honom. Att vakna upp med honom. Att gå med honom. Att prata med honom. Att lyssna på honom. Att följa honom. Att leva ut det som han manar dig till. I din vardag. Det finns en värld här ute. Som behöver Jesus. De behöver Jesus extremt mycket. För det är bara han som kan upprätta på riktigt. Det är bara han som kan hela på riktigt. Det är bara han som kan befria på riktigt. Och människor behöver detta. Vår stad, min stad Växjö, er stad Hässleholm Vårt land, Sverige, behöver Jesus. De behöver Jesus. Vi behöver Jesus. Men det behövs människor som då lever ut verkligheten av dopet. Som lever ut verkligheten av att vara född på nytt in i Guds rike. För det är en konkret verklighet redan nu. Att leva i hans rike. Som en ny skapelse. Satt fri. Du är fri. Lev då i den friheten. Lev då i det livet.